Snart har vi lagt år 2007 bakom oss. Världen förändrades på många sätt, men inte Gud. Inte Gud. Både här i Göteborg och utöver vår värld har händelser utspelats som gjort oss både upprörda och indignerade många gånger. Jag behöver bara nämna ord som gatuvåld, Irak, Darfur, Pakistan, klimatförändring, trafficking, för att de här känslorna ska börja göra sig gällande inom oss. Vi har blivit påminda om de väldigt osäkra och sköra villkor under vilka vi lever som mänsklighet. Vår egen jord är inte den trygga plats som vi skulle önska att den vore. Och vi erfar ju nu mer och mer hur sårbar själva jorden är. Men så har vi kommit hit till kyrkan idag, mitt i en värld där människorna har stor anledning att fråga sig vad det egentligen finns kvar som man kan lita på. Vi har kommit hit för att träda fram inför en Gud som inte har förändrats. Och för att tacka honom för att han är god och för att hans nåd varar för evigt. Vi har kommit hit för att påminna oss om Guds trofasthet. Mitt i en förändringens värld. Även på det personliga planet så har vi faktiskt genomgått förändringar, även om vi inte vill tro det. Det hände att jag träffade en gammal skolkamrat som jag tror inte jag har sett på 40 år. Och genast så kom tanken i mitt huvud: hjälp, vad gammal du har blivit. Grått hår hade börjat komma och lite rynkor runt ögonen. Vad du har blivit gammal. Sen slog mig ju naturligtvis den obehagliga insikten att han måste ha tänkt precis likadant om mig. Vilket inte är så uppmuntrande, men ändå sant. Så är det. Alla åldras vi. Alla. Ingen av oss ser riktigt likadan ut idag som du gjorde för ett år sedan, i början av 2007. Vi har gjort nya erfarenheter också under året som kanske fått oss att ändra vår syn på olika saker i livet. Vi har fått tänka om på vissa områden. Förhoppningsvis har vi mognat något, kanske både andligt och personligt. En del av oss står med besvikelser när vi summerar året. Vi står med jäckade förhoppningar. En del lever i saknadens smärta just nu och med sorgearbetets jobbigheter. Så är livet. Andra har upplevt positiva saker, i huvudsak positiva saker. Och det känns lättare för dig kanske att tacka Gud än för den första kategorin. Här nere på det mänskliga planet, på det världsliga planet, förändras scenen ständigt. Den som idag kan le, kanske imorgon måste gråta. Den som idag är frisk och till synes stark, kan imorgon vara sjuk, ja till och med borta från scenen. Hela vår tillvaro präglas av den här bräckligheten och den här oförutsägbarheten. Men idag är vi samlade till gudstjänst för att tillbedja och prisa och tacka den ende som inte är underkastad tidens förändringar. Honom om vilken den heter, att han är densamme igår, idag och i all evighet. Därför liknas Bibelns Gud ofta vid en klippa. En klippa som står kvar där, lika orubbligt, fast en hel ocean vräker sig runt omkring den i stormigt uppror. Det är bilden av en Gud som inte sviker. Och som psalmförfattarna gärna använder sig av. Gud är min klippa. Gud förblir pålitlig, så att säga. Och Guds oföränderlighet är liksom förutsättningen för Guds trofasthet. Om Gud vore föränderlig och vi inte skulle kunna veta liksom från ena året till andra hur Gud kommer att vara, så skulle det uppstå en osäkerhet också om Guds trofasthet. Gud är den enda som kan säga, jag är den jag är. Och jag kommer alltid att vara den jag alltid har varit. Och psalmisten säger om Gud, i urtiden lade du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. Men de ska förgås, men du förbliver. De ska nötas ut som en klädnad, men du är densamme. Dina år har inget slut. Eller som gudsmannen Mose uttryckte det i den 90:e psalmen. Herre vår Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Du fanns innan världen föddes, innan jorden och världen blev till. Från evighet till evighet är du, o Gud. Tusen år är i dina ögon som den dag som förgick igår. Tänk dig, innan de urgamla bergskedjorna formades, innan Alperna höjde sig i Sydeuropa eller Himalaya-massivet borta i Nepal, så fanns Gud. Den Gud som vi är här för att tillbedja idag. Och bara den insikten om Gud är oerhört vördnadsbjudande. I Guds perspektiv så föddes jorden häromdagen. Och det var på hans befallning det ägde rum. Världsriken kommer och går. Dynastier uppstår och faller. Kungar och presidenter avlöser varandra. Filosofiska och ideologiska system uppstår och försvinner. Nya moraliska värderingar vinner mark och försvaras ofta med just detta att allt är relativt, allt är föränderligt. Det finns inget som är bestående och i den meningen inte heller något som är förpliktigande. Allt förändras. Men Guds väsen och Guds egenskaper förändras inte. Och Guds eviga ord består, även om himmel och jord skulle förgås. Därför fortsätter Gud att vara en trofast Gud. Men har vi rätt att fråga naturligtvis, hur kan man tala om trofasthetens Gud mitt i en värld som ser ut som vår värld gör? För en del år sedan besökte jag Amsterdam och gick med spänd förväntan genom Riksmuseet där de stora gamla mästarnas verk hänger i hallarna och många av Rembrandts mest berömda målningar. Men den målning som jag stannade upp för och kände mig starkast berörd av var ett litet porträtt av en gammal man med fårat ansikte som med stor sorg skådar ner över Jerusalems ruiner. Och under tavlan så står det profeten Jeremia. Och vi vet hur Bibeln själv beskriver hur han satt där och grät när folket fördes bort i fångenskap. Tusen och åter tusen liv dödades i striderna naturligtvis inför Jerusalems intagning av de kaldeiska herrarna. Året var 587 före Kristus. Jerusalem hade jämnats med marken. Templet låg i ruiner. Den plats där man hade tillbett Gud under århundraden. Och de hade plundrat på alla sina skatter. Och folket, både gamla och unga, hade kuvats av kaldéerna och förts bort i fångenskap till Babylonien. Och nu låg landet öde. Och Jeremia sitter där i sin sorg. Detta var det sorgligaste och mörkaste stunden i Israels historia. Och profeten Jeremia tecknar just i det här förtvivlade läget, tecknar han klagovisorna mitt i detta mörker och utgjuter liksom sitt hjärtas förtvivlan. Hur kan Gud vara trofast i en värld som såg ut som den då gjorde? Lyssna hur han upplevde det. Jag lägger på hans klagovisa några verser åtminstone här. Man tror nästan inte att man får uttrycka sig så här om man nu är Guds troende. Men så här upplevde han det. Mörker låter han mig bo i. Alltså Gud låter mig bo i mörker. Hur jag än klagar och ropar, lyssnar han inte till min bön. Han mättade mig med bittra örter. Han gav mig malört att dricka. Han krossade mina tänder mot stenar och trampade ner mig i gruset. Du tog bort allt gott ur mitt liv. Jag glömde vad lycka var. Jag tänkte, nu orkar jag inte mer. Nu hoppas jag inte längre på Herren. Tanken på min nöd och min hemlöshet är malört och gift. Den lämnar mig inte och jag är betryckt. Och han skriver så här i 4 kapitel. Liksom ingen ände på hans depression och hans mörker. Men plötsligt i det här kapitlet så vänder sig hela hans klagosång. Och det verkar som att han har fått tag i någonting som gör att han trots allt detta mörker ändå måste och vill hoppas. Och så lägger jag tillbaka texten som vi redan har sett. Detta vill jag besinna, säger han till sig själv. Och därför ska jag hoppas. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. För det är inte slut med hans barmhärtighet. Även om det ser så ut. Den är var morgon ny. Jag stor är din trofasthet. Alltså mitt i det här massiva mörkret så finner Jeremia ändå en helt avgörande orsak till att ändå hoppas på framtiden. För ett folk som nu var i fångenskap. Och den orsaken är Guds trofasthet. Han kommer att besinna, Gud är ändå trofast. Han kommer inte att svika oss, trots att det ser så mörkt ut. Gud har nämligen inte uttömt sitt förråd av barmhärtighet. Och kommer heller aldrig att kunna göra det. För Guds barmhärtighet är lika outtömlig och evig som Gud själv. Guds trofasthet garanterar hans barmhärtighet och att den är ny varje morgon. Mycket intressant uttryckssätt. Det vill säga, Gud garanterar att det kommer att finnas nåd och barmhärtighet för de bördor som varje dag kan föra med sig. Alltså, belasta dig inte idag med morgondagens bekymmer. Det var det som sa så. Jesus Kristus själv, Guds son, bekymra er inte om morgondagen. Vardag har nog av sin egen plåga. Och Guds barmhärtighet idag är avpassad för denna dags bekymmer. Och Guds barmhärtighet i morgon är avpassad för morgondagens bekymmer. Var dag har sina bekymmer och behöver ny sorts barmhärtighet liksom. Ja, men säger du, jag lider av att morgondagen kanske blir jobbig. Då tror jag att i dagens barmhärtighet så ingår det liksom en förtröstan på att Gud kommer att ge tillräcklig barmhärtighet och nåd för det som du kommer att möta imorgon. Vad du nu är. Men du behöver inte idag kraften för morgondagens bekymmer. Den får du imorgon. Det är precis som när man är ute och cyklar som jag gör ibland. Ända hem till Majorna. Och i Majorna är det lite backigt. Och jag har växlat på min cykel. Jag lägger ju inte in alltså ettans växel. Den lägsta växeln. För när jag kommer fram till backen. När jag ska över Stadskogskullen. Då växlar jag ner för att få mer kraft. Resurser att klara backen med. Så kanske det är med Guds handlande. Bekymra dig inte om backen nu. Den ligger där borta. Och när du kommer dit kommer Gud att växla ner till rätt kraftmätning för den backens krav. Kanske kom Jeremia att tänka på Guds egna ord till Mose en gång, när han uppenbarade sig för honom på berget. Och Herren säger till Mose: jag är Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede, rik på kärlek och trofasthet. Gud är rik på trofasthet. Och det här kom att bli Israels trosbekännelse, de orden jag just läste. När du träffar en person för första gången som du aldrig har mött eller hört talas om förut, så kan du inte säga om den personen är en trofast person. Det vet du inte. Vid första, du kanske kan uppleva att det verkar vara en trovärdig människa, men du vet inte om det är en trofast människa. Det krävs nämligen ett tidsperspektiv för att kunna göra den bedömningen, eller hur? Jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet och vi hade en hemma i Karlstad. Vi hade en kristen grupp på gymnasiet som möttes till rastandakter och morgonböner ibland. En del kom ganska regelbundet, andra kom lite då och då. Britt-Marie kom varje gång, troget. Hon visade ett stort ansvar, och efter en tid så lärde jag känna Britt-Marie som en människa som jag verkligen kunde lita på. Jag visste om också alla andra sviker, så kommer hon. Endast efter en tids erfarenhet kan vi alltså avgöra om en person är trofast till sin natur eller inte. Det är därför som Bibelns Gud, och det här är viktigt att försöka förstå, det är därför som Bibelns Gud med nödvändighet är historiens Gud. För det är bara inom den historiska ramen som Guds trofasthet kan utmanas och manifesteras. Det är endast erfarenheterna under historiens gång som kan visa på att Gud är trofast. Vi har upplevt det. Vi kan summera den sanningen efter kanske ett långt liv. Och det kanske behövs just ett långt liv. De som har levt längst, kanske de som bäst kan säga, som jag också hör när jag besöker många gamla i församlingen, och det är krämpor och det är sjukdomar, men, lägger man ofta till, Gud är trofast. Märkligt. Gud har varit vår tillflykt och vår starkhet, från släkte till släkte, en hjälp i nöden, väl beprövad, står det. Väg- och vatteningenjörerna som idag bygger broar över stora vattendrag måste göra noggranna beräkningar utifrån bland annat det område inom fysiken som kallas hållfasthetslära. Den måste de kunna väl. Och syftet med att utnyttja teorierna i hållfasthetsläran är ju att kunna förutsäga brokonstruktionens förmåga att bära laster utan att brista. Det måste man vara säker på innan man släpper trafiken över bron, eller hur? Och det finns faktiskt gamla broar, gamla stenbroar, hundratals år gamla, som än idag är bärkraftiga nog för tung lastbilstrafik. Det är fascinerande. Man kan säga om de broarna att de är väl beprövade. De har hållit i många hundra år för stort tryck, och de har visat sig bärkraftiga. Sån är Gud. Han är bärkraftig. Han är hållbar. Tiden har visat det. Själva skapelsen är egentligen ett ständigt pågående vittnesbörd om Guds trofasthet. Han är inte bara skapelsens upphovsman. Han är också den som det står som med sitt maktsord bär allt. Så att vår existens inte är ett kaos utan ett ordnat kosmos. Att solen och jorden befinner sig på rätt avstånd från varandra så att liv kan existera. Att atmosfären, jordatmosfären, innehåller just den syresättningen och syremängden som behövs för att våra lungor ska kunna tillgodogöra sig syret, och våra kroppar och allt biologiskt liv förresten kunna existera på jorden. Det behöver väldigt små marginaler egentligen för att rubba detta. årstidernas växlingar, växlingarna mellan sol och regn, möjliggör för oss att odla, att så och att skörda och få bröd på bordet. Allt detta är ett uttryck för Guds trofasthet. Men också Guds direkta ingripanden i den mänskliga historien. Abraham till exempel utmanades att tro på en trofast Gud. En Gud som skulle stå fast vid sina löften. En Gud som lovade Abraham en son genom vilken så småningom skulle komma ett stort folk och ytterst sett en frälsare för världen. Han utmanades att tro det, och han trodde det. Han trodde att Gud var trofast. 600 år senare ungefär håller Mose ett tal till folket efter befrielsen ur Egypten, och han kallar dem Abrahams ättlingar. Och han säger att Gud har räddat er ut ur Egypten därför att han älskade er och ville hålla sitt löfte till fäderna. Därför att han är den trofaste guden. Trohet är egentligen kärlek i ett historiskt perspektiv. Trohet är kärlek i ett historiskt perspektiv. Kärleken uttrycker sig i bland annat just trohet, eller hur? När folket sviker Gud så ses det som ett trohetsbrott mot äktenskapsförbundet med Gud, där Gud står som den sårade och övergivna parten, och som genom profeterna vädjade till folket att återkomma till honom och återupprätta förbundet med honom och vandra i trohet igen. Men man lyssnade inte, och fångenskapen, som vi har antytt redan, blev ett sorgligt faktum. Men i sin trofasthet begränsade Gud fångenskapen till 70 år. För löftena kunde inte gå om intet. Eftersom Gud är trofast kunde hans löften till Abraham och till detta folk inte brytas, inte ens av folkets otrohet. Och kung Kores av Persien kommer 539 och lägger Babel under sig. Och så småningom låter judarna återvända och återuppbygga Jerusalem och templet igen. Och när man senare under Nehemja tid på 400-talet före Kristus var samlade till gudstjänst igen i det nya templet, så tackar man Gud för att han är god och för att hans nåd varar evinnerligen. Och hela historien går man igenom i den här bönen och uttrycker sin tacksamhet till Gud för hans trofasthet. Till och med när folket var otrogna, det kom bröd från himlen, manna varje dag. Våra fäder var styvnackade, men du övergav dem inte i öknen. Varför då? Du är en trofast Gud. Du är en barmhärtig Gud. Molnstoden var där också när folket levde i uppror. Moln och eldstoden var där också om natten när folket levde i uppror. I 40 år försörjde du den, slutar bönen. För du är en trofast Gud. Alltså hela deras historia andades Guds trofasthet. Vi har just firat jul. Det yttersta beviset egentligen för Guds trofasthet i historien. Han lämnade oss inte till vårt öde i en mörk och trasig värld. Han kom till oss. För han hade lovat det. Precis som löftena till Abraham också innebär. Ingen profetröst hade hörts på över 400 år. Och det var en pinsam tystnad som rådde i landet. Men så plötsligt uppstår en lovsång uppe i ett enkelt kök i Judéns bergsbygd. Och en ung kvinna som på ett övernaturligt sätt blivit havande utbrister en lovprisning till Gud. Marias lovsång. För att han har hållit löftena till Abraham och till fäderna och förbarmat sig, säger hon, över sitt folk. Genom att nu en frälsare ska födas. Och den gamle Simon som kommer till templet 3 veckor senare när Jesus barnet frambärs. Vilken scen detta är. Har du tänkt på det? Han tycks vara den enda i Jerusalem som har förstått vad som är på gång. Och det var säkert många makar med sina barn som var i templet den där dagen i trängslet. För att liksom frambära dem inför Gud som en tacksägelse och överlämnar den i Guds händer. Och så kommer denne gamle man småhaltande fram till Maria och Josef och frågar försynt: skulle jag kunna få hålla ert barn i mina händer? För det var ju nämligen så att Simon hade levt i gemenskap med Gud, och han hade läst de löftena i Gamla testamentet, och han längtade ivrigt efter att de skulle fullbordas. Och Gud delade hans iver, och Gud hade sagt till honom: ja, Simon, du ska inte behöva dö förrän du har sett min frälsning. Och han vaknade den här morgonen, förmodar jag, med en särskild känsla av högtid. Och han stapplar iväg mot templet denna dag. Och Gud leder honom just till det här enkla paret ifrån Nazaret. Snickaren Josef med sin trolovade Maria och det 3 veckor gamla gossebarnet. Och han får ta det i sina händer. Detta är ett frälsningshistoriskt ögonblick. Detta är ett ögonblick som uttrycker Guds trofasthet. En gammal åldrig man med ett nyfött barn i sina händer, som över detta barn och till Gud säger: nu, Herre, kan du låta din tjänare fara hädan i frid, för nu har mina ögon sett din frälsning som du har berett att skådas av alla folk. Och så lägger han tillbaka barnet i Marias händer. Ordet blev människa, för Gud hade lovat det, och tog sin boning ibland oss. Gud har inte svikit sina löften. Han har varit trofast också mot dem som har tagit emot denna gåva som Simon tog i sina händer. Och det kallas det nya förbundet, där Gud ikläder sig hela ansvaret för vår frälsning. Han som i er har börjat ett gott verk, han ska fullborda det. Varför då? Han är trofast och han har lovat det. Han kommer inte att svika. Han som har kallat er är trofast. Han ska utföra sitt verk. Han ska fullborda din och min helgelse. Han ska fullborda vår frälsning. Gud har iklätt sig hela ansvaret, och han tänker inte svika. Till sist. Om det är sant att Gud är den trofaste Gud, och också med vår Gud, vad borde det få för konsekvenser och gensvar i våra liv? Jag kan inte tänka mig något bättre svar än att säga: jo, att vi också är trofasta. Att våra liv också kännetecknas av trohet. Vi lever i en tid då man inte tycks sätta någon större heder i att givna löften absolut ska hållas. Förr kunde kanske en affärsuppgörelse ingås med ett hjärtligt handslag som var laddat med heder från båda sidorna. Idag så laddar båda sidorna sig med en hel hop jurister. För man tycks utgå från att man kanske kommer att bli lurad. Och vi har upplevt svek på många plan. På det politiska planet och på det personliga planet. Och vi vet att detta är inte i förening med Guds väsen. Hur ska människor kunna lära känna den trofaste Guden om inte vi är trofasta? Det är genom vår trohet till varandra som Gud och Guds trohet blir känt. Det var inte dumt när scoutlöftet, det får inte innehålla ordet Gud längre, men det hette ju trogen Gud och kamraterna, lovade man. Väldigt fint. Trogen Gud och kamraterna. Det är i de små vardagliga sammanhangen, i de små scoutsammanhangen, i de små enkla relationerna som din trohet prövas. Och det visar sig att du är en människa att lita på eller inte. Den som till exempel går med förtal förråder din hemlighet. Men, står det, den som har ett trofast hjärta döljer vad han får veta. Är du känd för att kunna hålla förtroenden? Din trohet i det lilla bevisar din lojalitet till Gud. Och Gud drar de här slutsatserna. Den som är trogen i det lilla, som är pålitlig i det lilla, är också trogen i det stora. Och den som är ohederlig i det lilla är också ohederlig i det stora. Kan det vara så? Gud älskar trohet och för den bekräftar vår kärlek till Gud. Och den bekräftar vår respekt för våra medmänniskor. De är värda att vi håller våra löften till exempel. De är värda att vi håller förtroende. Ingen far väl av svek och trolöshet. Ingen. Trohet avstöjar vår karaktär, vilka vi är. Men också här, för vi vet ju hur svaga vi är. Också här kommer anden vår svaghet till hjälp. Andens frukt är kärlek, glädje, frid och så står det och trofasthet. Anden vill producera trofasthet i våra liv. Och det är endast i ett längre tidsperspektiv som trohet kan utvecklas och bekräftas. Var rädd om ditt rykte, var rädd om ditt namn. Det kan raseras över en natt och det tar tid att bygga upp ett förnyat förtroende. Därför säger Jesus, var trogen in till döden. Så ska jag ge dig livets segerkrans. Den som är trogen in till döden ska egentligen inte dö, utan ska krönas med det eviga livets segerkrans. Det är inte sveket som ska segra. Det är trofastheten. Guds trofasthet. Amen. Käre gode Gud, vi har orsak att tacka dig för din trofasthet. När vi står här i slutet av ännu ett år och summerar det, så tror jag vi ändå kan säga att du har varit trofast mot oss. Förlåt oss det vi har svikit, Herre. Upprätta oss på nytt och gör oss frimodiga att gå in i ett nytt år med beslutsamhet att vilja vara trofasta så som du är trofast. Herre, hjälp oss. Skänk oss din andes kraft att leva sant och uppriktigt med varandra. Välsigna denna församling. Låt oss som församling få leva i öppenhet och utgå från att vi är att lita på. Att vi kan ha stort förtroende för varandra. Vi behöver det, Herre. Vi behöver känna det förtroendet att vi kan lita på varandra. Så vi ber om det som en gåva till oss inför det nya året. Var med också i avslutningen av den här gudstjänsten. Den som känner i sitt hjärta att jag vill tacka Gud på ett särskilt sätt för hans trofasthet mot mig. Att hon eller han kan känna sig fri att göra det. Och den som behöver bedja om nåd att få visa trohet mot dig. Herre, vi kommer också med de behoven. Och hjälp oss att våga visa också det. I Jesu underbara namn. Amen.